30 augusti 1994. Jag mår dåligt, men jag ska klara mig. Jag tänker på alla andra som klarat värre saker. Knarkmissbruk och sånt. Bara jag klarar den här dagen så kanske det blir en bättre dag imorgon. Åt frukosten lite för snabbt och kände mig mycket otillfredsställd efteråt. Det ledde till svår hetsätningslust som jag inte kan göra något åt. Sitter nu här med den.
Jag heter Anne Hietanen och det här är en svenska Yle-dokumentär om hetsätning. År 1994 tillbringade jag 2 månader på ett behandlingshem i Sverige för att bli fri från min hetsätning. Innan det här hade jag haft anorexi och anorexifasen har alltid varit lite lättare att prata om. Men hetsätningen har känts extra skamlig. Hetsätning är den absolut vanligaste ätstörningen, men det är den ätstörning man minst talar om. Det blir det ändring på nu. Hetsätning blir nämligen en officiell sjukdomsdiagnos i Finland, som det nu ser ut, redan i juni 2018. Det är dags att sluta hemlighålla och skämmas över den här sjukdomen. Jag kan börja. Jag börjar med att berätta hur det gick för mig. Jag har kvar min gamla dagbok från tiden jag bodde på behandlingshemmet och jag låter Sara Solier läsa ur den. Jag har själv nu för tiden lite svårt att känna igen mig i den kvinna jag var då. Jag kommer också nu att 24 år senare resa tillbaka till behandlingshemmet Mösseberg för att kunna uppleva platsen på nytt och komma närmare sjukdomen. I min gamla dagbok beskriver jag ofta mina hetsätningssituationer. Och här vill jag utfärda en triggervarning. I dagboken nämns inga vikter, men jag beskriver nog exempel på vad jag kunde hetsäta.
22.09.1994. En gång köpte jag en grillad kyckling som det var meningen att jag skulle äta hemma. Hemvägen kändes plötsligt alldeles för lång. Och mitt i allt hade jag slitit kycklingen ur påsen och börjar äta den med bara händer medan jag promenerar hem. Det var ingen varm, solig sommardag och det var ingen glad ung kvinna som tillsammans med ett picknicksällskap äter en liten kycklingklubba. Nej, det var en kvinna med galen blick som slukar en hel fettdrypande kyckling medan hon promenerar så hårt hon bara orkar. Vilken syn. Medan jag åt såg jag också utifrån hur detta måste ha sett ut. Jag kände mig jagad. Så känns skammen. Och efter att ha upplevt en dylik kycklingpromenad skäms jag kanske inte så lätt över småsaker mer. Efter timtal av hetsätning och timtal av att försöka spy efteråt var förstörelsen total. Ansiktet var svullet. Ögonen var blodsprängda på ett sätt som skulle synas ännu en dag efteråt. Alla krafter var slut och förnedringen enorm. I magen låg 10 000-tals av kalorier som min mage inte visste vad den skulle göra med. Jag skulle ha magsmärtor i åtminstone ett dygn. Maten skulle bli fett i min kropp som skulle svälla så snabbt att det blev sprickor i huden. Det krävdes nästan omänskliga krafter att komma tillbaka efter en dylik session. Ändå gjorde jag det. Gång efter gång. Ifall jag hade någon uppgift samma kväll som måste skötas, så gjorde jag det. Ifall det var något annat följande dag, så gjorde jag det. Förstås. Jag grät aldrig, Jag bara bet ihop och plågade min stackars kropp och min stackars själ vidare. Jag duschade. Jag tvättade håret. Jag tvättade tänderna. Munnen länge. Jag försökte klä mig så bra som möjligt. Jag kände mig hela tiden hotad och rädd. Jag var rädd för att bli förnedrad av andra. Jag var rädd för att mötas av oförstående. Men mest var jag rädd för mig själv. Fienden bodde inom mig. Jag visste aldrig när jag nästa gång skulle tvingas till hetsätning. Det kom över mig som ett oväder. Jag kanske just hade kommit över den förra sessionen och lagt upp en strategi för hur jag skulle ta mig vidare till nästa dag. Hur jag skulle klara av att leva en dag i taget, och så vältes allt omkull igen. Jag såg mig inte som ett offer, men jag var maktlös inför den kraft som tvingade mig att stoppa mat in i munnen.
Jag börjar mera och mera förstå att ingen kan förstå en annan människas situation helt. En frisk människa kan inte helt och fullt föreställa sig hur det är att tänka som en sjuk människa. Skulle hon kunna det, skulle hon också själv vara sjuk. Monika Olgars är klinisk psykolog som har doktorerat i ätstörningar och kroppsbild. Olgars jobbar på HNS ätstörningsenhet som psykolog, och jag börjar med att träffa henne på mottagningen i Helsingfors. Hur vet man att man har en ätstörning?
Någonting blir en ätstörning sen när det påverkar ens vardag och påverkar ens liv, så att det liksom orsakar lidande, ja, när det påverkar ens dagliga liv. Man har stunder, episoder då man äter stora mängder, mer än vad man då kanske tänker att människor i regel äter i en situation. Och sen att man upplever att man förlorar kontrollen över det här ätande, och sen också hör det ofta ihop jättemycket känslor av skam och skuld och självförakt och ångest och sådana saker gällande det här ätande och den här upplevelsen av att man inte har kontroll över det. Att jag tänker att i någon mån är det ju normalt att man äter vid vissa tillfällen till exempel mer än vanligt, eller att man upplever att man äter så man blir jättemätt eller någonting sånt. Jag tänker att det i sig är ingen störning eller sjukdom, att man nu har någon godiskväll eller att man nu köper någon chipspåse eller man på julen äter så mycket att man får det som på finska kallas för ähky. Att det är nu på det sättet helt normalt. Men för att det ska vara en störning eller en på det sättet en sjukdom, en ätstörning, så ska de här ätsätningsepisoderna vara då regelbundna och på det sättet hålla på en längre tid, flera månader.
Jag hade så att jag försökte spy, men jag kunde inte. Är det här någonting också som är vanligt, eller?
Men nu har jag inte några siffror på hur vanligt det är, men alltså definitivt hör man ju det att människor försöker på olika sätt sen kompensera för det här som de har ätit. Och det är ju sen, när det är om man har att man regelbundet kompenserar för det som man har hetsätit till exempel genom att spy, så då är det sen en annan ätstörning som kallas för bulimi.
Ja. Jag brukar ibland säga att mina vänner att jag hade bulimi, för de fattar inte den där hetsätningsgrejen, att varför jag inte spydde, men jag kunde nu bara inte.
Nu är det ju en mycket just skuldkänslor och mycket ångest och skam och sånt hör ihop med det.
Folk frågar mig hela tiden hur mycket jag åt när jag hetsåt, och jag vet inte. Men kanske så här. Frukost? Ingenting. Lunch? Ingenting. Middag? 1 liter lightläsk. Och sen, allt på en gång. 2 paket med kex. 1 liter glass. 2 stora chokladplattor. 1 liter mjölk. 1 påse chips. 1 bullalängd. Efter det ligger jag utmattad på golvet med stor ångest. Ungefär efter var 5:e gång försökte jag spy, trots att det aldrig lyckas. Jag kunde försöka i 2 timmar, men det kom aldrig någonting. Varje gång visste jag att det var den sista gången. Min kropp och mitt psyke skulle inte klara av en gång till.
År 1994 tog mamma ett banklån för att jag skulle kunna åka till behandlingshemmet Mösseberg i Sverige. Vi hade försökt allt här i Finland och mest mött oförstående hos läkarna. Kan du inte bara äta mindre? Och på hösten 1994 vistades jag alltså 2 månader på Mösseberg tillsammans med några andra kvinnor som också var mycket sjuka.
Andra i nionde, 1994. Igår reste M iväg ilsken och arg. Mest var hon arg på E. Men sen också på mig. Hon trodde väl att jag skulle välja sida. Och att jag skulle välja hennes sida. Vet ni, jag väljer ingenting. Här ligger jag nu som en padda och kvackar. Men välja, det gör jag inte. I synnerhet inte sida. Jag har inga sidor mera. Jag är helt rund. Igår såg jag J på en lånad cykel på stan. Hon åkte omkring med en stor matkasse. Idag sprang hon i skogen. Jag förmår mig inte att tänka på min situation. Redan små glimtar av verkligheten får mig att plågas. Jag tänker på alla pengar jag ätit upp. På vad den här behandlingen har kostat. Hur mina studier nu skiter sig. Hur min kropp blivit helt sliten. Och vem vet hur det ser ut inuti. Mina magsmärtor gör mig nästan lite orolig. Jag får helt enkelt låta bli att tänka och att känna framför allt. En bra sak jag försöker lära mig är att känslor inte är detsamma som verkligheten. Om jag känner att jag är tjock bara för att jag är mätt behöver det inte betyda att jag är tjock. Nå, dåligt exempel i mitt fall just nu, men ja, en insikt hur som helst.
Den 26.11.2017. Jag har bestämt mig för att göra resan till Mösseberg på nytt, till behandlingshemmet. Jag vill se stället med nya ögon och kanske den här gången också få reda på varför jag blev sjuk. Karin Heger var en av dem som serverade oss då för 24 år sedan. Det är hon som visar mig runt på Mösseberg nu när jag besöker platsen på nytt.
Vi som servitriser, vi fick lägga en tallrik enligt tallriksmodellen och servera er. Jag vet inte om det var så när du var här.
Jo, första 4 veckorna så serverade ni åt oss.
Ja.
Och efter det så fick vi börja ta maten själv.
Ja.
Och det var jättespännande. Det var jättesvårt att ta maten själv. Folk försökte ju smyga så att de fick mindre mat att äta.
Jaha.
För man måste äta upp allting på tallriken.
Och jag kom ihåg också att jag var ganska matfrisk själv. Så att tjejerna tyckte att jag gav för stora portioner. Och då tog de upp det med Birgitta. Men då hade jag svarat att så här mycket äter jag. Och Birgitta sa, det är bra, sa hon. Tjejerna måste få se liksom att man äter olika mycket.
Bra.
Mm.
Det kan du komma ihåg.
Ja, men jag kommer ihåg det för att Birgitta gav mig styrka liksom att stå på dig, Karin.
Ja.
Ja.
Kommer du ihåg hur det var att ha de här tjejerna här? Överlag?
Ja. En del var ju väldigt unga. Det var ju några som var unga liksom. Det var mest tjejer. Någon enda kille kommer jag ihåg. För mig, jag tror det var ganska nytt för mig också. Det var mycket känslor. Framförallt vid maten. Som var främmande för mig.
Det är ju det man är frisk. Då fattar man ju inte. Man förstår inte vad det frågar om.
Nej, precis. Så jag nästan ryser nu när jag tänker på det. Jag vet ju någon gång kunde ju någon tallrik åka iväg. Och de kunde... Ja, det var mycket känslor. Kunde sitta och gråta vid matbordet. Och sen var det vila efter maten. Fick inte gå ut och gå, kom jag ihåg. Ja.
Då skulle man vila. Jag minns det var kanske 45 minuter, en timme. Och då var vi övervakade. För att det var antingen anorektiker eller bulimiker.
Mm.
Men jag var hetsätare, så jag spydde inte. Så jag kunde inte spy. Jag var bara väldigt stor.
Okej.
Okay. Och jag minns att jag hatade promenaderna. För det var tungt för mig.
Ja. Ja.
Nu när jag gick upp här för parken så
tänkte... Men du fick inte gå efter maten då?
Nej,
nej.
Jag måste också vila, precis som alla andra.
Och du skulle äta rätt mängd?
Ja, samma som alla andra.
Ja,
samma
som ja precis.
Och jag ville ju banta, jag ville ju inte äta någonting jag, förstås.
Nej.
Och jag minns nu när jag gick upp för parken så är det så här lite. Jag gick ner på en sekund, jag minns att det tog så lång tid för mig att gå då.
Nu idag liksom, när du är här idag?
Ja.
Ja. Ja. 3/9/1994. Ett skämt som var oerhört roligt i stunden var när E efter en synnerligt besvärlig måltid sade: tack för maten, den var god. En spydde, fyra dog. Regnet håller i sig. Nu är det fjärde dagen det håller på. Om 2 dagar fyller jag 20 år. Ja, något underbarn blev jag inte. Men jag är vid liv och det bör nog ses som en fördel. Känner mig levande död. Jag lever inte utan vegeterar. Jag iakttar inte ens ordentligt. Jag har inget sett eller hört. Bara mitt eget jämmer. Jämmer och elände. Jag har ångest. Alltså lever jag. När behandlingen är färdig är det meningen att man ska gå i psykoterapi åtminstone 2 år efteråt. Jag kommer att göra det eftersom jag gör allt de säger att jag ska göra. Men en sak som intresserar mig väldigt lite, men som ofta verkar vara av intresse, är varför jag blev sjuk. För mig är det ganska ointressant. Hellre skulle jag utreda varför det finns unga flickor som inte får ätstörningar. Det är nog en större fråga. Jag blev sjuk av 100 olika anledningar. Och alla är hur naturliga som helst. Den första var att jag ofta fick höra att jag var söt. Då blev utseende det jag koncentrerade mig på. Jag måste vara ännu sötare. Nej, söt är fel. Söt använder man om den som inte är vacker. Så jag måste helst försöka vara vacker. Jag måste också annars vara bra, eftersom det i samhället poängteras att man bör vara bäst, vinna medaljer och så vidare. Jag förstår inte hur man kan undgå att snappa upp de här signalerna. Och sen tycker jag att det är oerhört intressant att det finns människor som inte vill vara bäst, som inte strävar efter att göra ett avtryck. Alla vi ätstörda har samma fel. Vi har för hårda krav på oss själva. Jag har också svårt att handskas med så kallade negativa känslor. Har svårt att acceptera svaghet helt enkelt. Och när alla dessa känslor trycks undan utan att namnges så bubblar de upp i någon annan form. I mitt fall en ätstörning. Hur logiskt som helst.
Finns det någonting som... de som har ätstörningar har gemensamt?
Då kanske jag tänker så här. Att det varierar alltså förstås jättemycket. Och det går inte att säga att en människa med en ätstörning är av en viss personlighetstyp alltid. Eller att det är alltid liksom på något sätt gemensamma faktorer som finns i bakgrunden. Att det kan ju vara individuella grejer. Men en sån sak som nog säkert... eller som åtminstone jag tänker att ganska ofta finns med är ju på något sätt just den här känslobiten. Att hur till exempel, kan det handla om många olika saker, men också sådana saker som att på något sätt ha ord för sina känslor, känna igen sina känslor, ge utrymme för sina känslor, tillåta sina känslor, uttrycka dem och kunna på något sätt vara med dem och hantera dem och stå ut med dem och ha sätt att reglera dem. Att sånt, inte för alla men för ganska många, kan vara sådana saker som hör ihop med den här ätstörningsproblematiken. Att det är ett sätt att försöka just på olika sätt hantera känslor.
Femte i nionde, 1994. Grattis. Idag fyller jag 20. Har blivit väckt med sång på balkongen av B, L, J, S, B och U. Kändes oerhört över mitt fula nattlinde och mosiga morgonhuvud. Fick en silvermedaljong och en jättefin penna. Känner mig lite generad. Och det är inte så lätt att ta emot presenterna. Nu måste jag dessutom vara extra snäll hela dagen. Fick också en Finlands flagga på matbordet tillsammans med Sveriges. Mamma har ringt och gratulerat och hon blev glad när hon hörde om flaggorna. Sjätte i nionde, 1994. Hade gått ned lite. Känner mig lättare och lättad. Men jag känner mig proppmätt efter frukosten och tänker att jag åt så mycket att min lilla viktnedgång blev förstörd. Så lätt att ta till sig anorexitankar. Nu har jag inte hetsätit på 4 veckor. Det är då det brukar gå åt helvete senast. Nu är det efter lunchen och det var mycket ångest och gråt vid bordet. Sorg, rädsla. Och samtidigt som det hände tänkte jag, det här är bra. Nu har jag något att skriva om. Men det är inte sant. Nu i skrivande stund är materialet redan dött. Jag kan inte skriva bilden av mina tårar droppandes från min näsa. Ansiktet böjt i förnedring. Blicken faststelnar på 2 tallrikar fyllda med feta rester på. Är det här mitt liv? Minnen av stunder då jag försökt dölja gråten. I folkmassor, på gatan. Och hur många gånger har jag inte sökt hjälp? Den sista utvägen. Sådana tankar fick mina tårar att rinna där vid matbordet idag. Jag skämdes mycket över att inte kunna kontrollera mina känslor bättre. Jag tycker verkligen inte om att gråta ifall jag inte får vara ensam när jag gör det. Så är det med den saken. Har ett enormt behov av att hetsäta. Funderar också på att skaffa reservmat för kvällarna. Så att jag vet att det finns mat ifall jag blir vansinnigt hungrig. Jag ogillar skarpt att vara hungrig. Eftersom det osökt för tankarna till alla gånger jag inte fått sömn på grund av hunger och hur jag gnidit fötterna mot varandra för att få upp värmen. Hunger känns frätande och kallt på något sätt. Jag vill känna mig varm och trygg. Men med de inplanerade måltiderna vet jag ju egentligen nog att jag aldrig mera kommer att behöva vara riktigt hungrig någonsin mer. Det är en tröst.
Nu undrar om du vill visa källaren för mig, för där tillbringar vi störst tid.
Ja, det var ju provkök då också, kommer jag ihåg.
Jo.
Så jag tror ni fick laga lite mat också, eller?
Vi testade någon gång bara att göra mat, jag har kvar recepten ännu.
Ja.
Och sen kvällsmålet så fick vi plocka fram själv.
Oh, just det.
Och på, det var så underligt, jag är fortfarande likadan, att på kvällen vill jag äta massor. Ja. Jag minns att jag alltid hade såna enormt sug på kvällarna.
Ja.
Men det var ju noga det vad man skulle ta fram. Men ibland tog jag lite mer yoghurt och så fick jag ju ångest av det då.
Ja.
Oj, går man ner här? Var det här jag gick då?
Ja.
För 23 år sedan gick jag här. Okej.
Okay. Det kommer du inte ihåg.
Nej! Okej.
Okay. Det fanns ju hiss också, men...
Där var de vässorna. Ibland tänkte vi att någon hade spytt där.
Jaså.
Och där fanns ett rum vi brukar sitta och chilla i. Och där längre fram fanns köket till höger.
Ja.
Och till vänster, så där hade vi en psykolog som pratade med oss. Och ett rum där vi kunde måla och teckna och rita.
Ja, just det. Det stämmer.
Och jag gjorde en näverkorg.
Ja. 7/9/1994. Idag ska vi ha veckospegling. Jag kan ju ändå inte säga att jag avskyr alla här. Så jag får hitta på något annat istället. Klockan 14, samma dag. Moj nej. Jag var riktigt arg och barnslig på veckospeglingen. Nu just sitter jag och tittar på Emma Sjöberg som pryddar ett kaféomslag. Ja, ja. Hon ser frisk ut. Men vad vet jag om vad som finns under ytan? När jag var som sjukast såg jag egentligen väldigt frisk och sportig ut. Ingen hade kunnat veta att det bakom mitt så kallade hälsosamma ätande och idrottande fanns en mycket sjuk människa som var besatt av sin vikt och kaloriintag. Vi fick en liten mandelmuffins till kaffe idag. Den var inte speciellt god, men så pass ohälsosam att den satte igång min hetsätarlust extra mycket. Önskar så att jag kunde bli av med det där suget. Avkyrde. Fast när jag tänker efter så är det nog inte mera riktigt så kraftigt som det brukar vara. Imorgon en ny dag. Kanske färre hetsätningsattacksimpulser då. Var just nära att gå ner till källaren och ta en liten yoghurt. Men gjorde det förstås inte. Nu har alla andra här hetsätit utom jag. Förstå mig inte på folk som säger att de inte ångrar någonting. Jag ångrar hur mycket som helst. Jag ångrar de senaste åren. Och skulle göra vad som helst för att göra om dem. Jag ångrar att jag blev sjuk. Det var ungefär det värsta som kunde hända. Men det var någon som sa att man inte ska vara arg på sin sjukdom. Att man haft den av en orsak. Och som ett skydd mot sånt man inte skulle ha klarat av att behandla på annat sätt. Istället för att ta itu med riktiga rädslor och allt vad det innebär att vara människa har jag på något sätt dragit mig tillbaka i en sjukdom som ändå känns trygg. Jag vet hur allt känns inom sjukdomen. Jag vet hur det fungerar. Men hur livet fungerar, det vet jag inte. Det vet ingen. Åttonde i nionde. Idag var vi alla till stan och åt glass på ett kafé. Vi satt ute i solen som helt vanliga människor. Och jag åt två kulor. En dimeball och konfetti. Det var gott. Och jag var helt nöjd efteråt. Det kändes märkligt. Är det så det känns för vanliga människor? Man bara njuter av lite glass och sen är man glad efteråt. Mäktigt.
Glassen blev på sätt och vis en vändpunkt för mig. Efter den samlade jag på mig flera lyckade erfarenheter då jag utan ångest kunde äta någonting jag tidigare sett som dåligt och förbjudet. Och ju flera gånger jag lät hetsätningsimpulserna passera, desto svagare blev de efterhand.
November 25, 1994. Hetsåt inte igår. Blev bara att sitta med känslan. Tänker att ju oftare jag upplever hetsätningslusten utan att agera efter den, desto svagare kraft kommer den att ha. Det blir som nya spår i mig. Och vid något skede kommer de att vara så starka att jag snabbt kan åka på spåren förbi hetsätningslusten. Jag måste komma ihåg att lusten inte är farlig i sig. Bara obehaglig. Känns idag ganska bra med hetsätningen. Som att den börjar vara under kontroll. Nu är det bara vikten det är fel på. Tidigare var det tvärtom. Vikten var bra, men hetsätningslusten okontrollerbar. En miljard gånger bättre så som det är nu. Snart åker jag hem härifrån. Men tyvärr tar jag mitt fängelse med mig. Det är svårt att inte tänka på min kropp som annat än ett fängelse som jag släpar runt på. Jag försöker verkligen tänka på alla som har det värre. Som sitter i rullstol, som saknar lemmar och kanske dessutom har värk överallt. De skulle göra allt för att få ha en frisk kropp. Min kropp är stor, men frisk. Jag vill inte vara otacksam.
Det är förstås olustigt att så här efteråt läsa om hur negativt jag kände inför min stora kropp. Tack vare olika kroppsaktivister och Fat Acceptance Movement förstår jag av hela mitt hjärta att det inte är fel eller fult att vara tjock. Men det gjorde jag inte då. Jag hade inga förebilder. Eller det kanske fanns en fotomodell som var lite större än alla andra, men det var faktiskt ungefär bara en. Och då var det enda som kommenterades just att hon var av storlek XL. Jag är så tacksam över att flera olika sorters kroppar representeras i media och social media nu för tiden. Vi är alla lika mycket värda. På riktigt, vare sig vi är fitnessbrudar, tjocka eller någonting däremellan. Och fast vi också bombarderas av andra signaler kan vi försöka strunta i dem och stå upp för mångfald. Predikan slut.
September 1994. Sista dagen idag. Vi har slutspegling och sen får jag packa snabbt. Efter det åker jag hemåt och så startar verkligheten. Imorgon börjar de riktiga utmaningarna. Det känns som en omöjlighet, men jag får ta några steg i taget. Jag kommer aldrig mer att banta och jag måste äta regelbundet 5 gånger varje dag. Detta har jag lärt mig och det har jag inte råd att ifrågasätta. Att avvika från mitt schema är att tigga om problem. Och detta är enda sättet att bli frisk, tror jag. Det är enda sättet. Man kommer inte runt det. Det kanske låter som att det är för banalt och för enkelt för att kunna vara en riktig lösning. Men det är lösningen. Man måste börja där. Jag måste börja här. Annars blir allt annat jobb meningslöst. Och bantning kommer att vara förbjudet under resten av livet. Ja, jag upprepar mig. Jag hjärntvättar mig frisk.
Jag hjärntvättar mig frisk. Och efter snart 25 år vågar jag säga att jag åtminstone fått vara frisk så här länge. Jag vill förhålla mig ödmjukt i framtiden och tar ingenting för givet. Men jag oroar mig åtminstone inte över maten och vikten mera. På hemresan från Mösseberg tänker jag att jag inte mera riktigt klarar av att förstå sjukdomen helt och hållet. Men att jag nu kan gå vidare och att jag blivit väldigt nyfiken på att arbeta mera med känslohantering. Att en av nycklarna låg i att jag alltid haft svårt att acceptera de så kallade negativa känslorna. Det vill jag börja göra nu. Det kanske inte är roligt, men det är helt okej att känna sig sorgsen, rädd, skamsen och otillräcklig. Det är detsamma som att vara människa. Det vet jag nu. Till dig som är sjuk just nu. Du kan bli frisk. Du kan till och med bli så frisk att du efteråt inte ens minns hur det var att tänka och känna så som du gör just nu. Det du ska göra är att be om hjälp och lita på att det finns hjälp någonstans där ute. det finns det. Ifall du vill veta mer om hetsätning så hittar du podcasten Behandlingshemme på arenan. Där berättar jag lite mer utförligt om de olika faserna jag gick igenom. Tack till dig som har lyssnat. Och tack till min producent Staffan von Martens som trodde på mitt projekt och lät mig genomföra det. För ljuddesignen står Jyrki Häyrinen och mitt namn är Anne Hietanen.